Välkommen till Loppi-podden. Den här podcasten är ett samarbete mellan Loppi och bloggen Hormoner och Hemorrojder. Det här avsnittet är inspelat på Underbara barnmässan och sponsras av Mickey Leksaker. Dagens gäst heter Sandra Linder.
Det som är lite speciellt för dig är att du fick barn väldigt, väldigt tidigt. Du var ju 16 år när du fick ditt första barn.
Ja, men precis.
Hur var det?
Oj, alltså det var en jävla omställning. Jag tror inte riktigt att jag fick reda på att jag var gravid när jag var 15.
Oj.
Jag skulle ju fylla 16, men det var ju det var en omställning och jag trodde nog att man kände sig så stor fast man var ju inte det riktigt och jag trodde liksom att nej men det fixade jag ju till slut liksom, men man är inte riktigt medveten om vilken omställning det blir och liksom få barn och framförallt så ung och vad som krävs och vilka uppoffringar man får göra.
Fanns det fler runt dig som också var gravida när ni var så unga eller var du ensam i
Nej,
gänget?
Jag var ensam. Och det var mig de trodde skulle få barn sist liksom, som fick det först. För jag var liksom, visst jag har alltid älskat barn men jag var ändå den som var ute och fasta och alltså även fast jag var så ung och liksom verkligen levde livet tyckte jag.
Hur reagerade folk när du berättade det?
De blev jättechockade. Framförallt mina föräldrar tror jag. Det var ju det jobbigaste jag minns när jag skulle ringa och berätta det för mamma. Och jag var så himla orolig. Jag visste liksom inte vad jag skulle säga eller vad jag inte skulle säga. Så jag ringde henne. Jag bara, mamma, jag måste berätta en sak för dig. Hon bara, har det hänt någonting, Sandra? Jag bara, men du får lova att inte bli arg. Liksom. Du får inte bli arg på mig. Hon bara, men vad är det som har hänt? Jag bara, nej, men du får inte bli arg. Lova mig det. Inte bli arg. Och så berättade jag, gör mig barn. Och klick, så la jag på.
Nej.
Jo, för jag ville inte ha hennes reaktion. Och jag visste inte vad hon skulle säga. Och jag var liksom... och sen så kom ju hon här från jobbet. Så då fick vi ta den diskussionen. Men det var just det att jag med barn, hej då.
Och det var ingen som ringde upp efter det utan det var bara liksom...
Jag minns inte om hon ringde upp mig. Men jag svarade i alla fall inte. För jag berättade för min moster först, mammas yngre syster. Och hon bara, Sandra, du måste berätta det här för din mamma liksom. Så att hon gav ju det ultimatumet, berätta inte du så berättar jag. Så jag berättade ju på mitt sätt.
Hur var det då?
Nej, men det kändes väl... Alltså på något sätt så var jag ganska inställd med att liksom att nej, men det här vill jag och det är jag som bestämmer och jag kan själv. Alltså man var ju... Även fast jag var 15, nästan 16 så tyckte man liksom att man var... Man trodde man var 25. Man trodde att man kunde och liksom var mer än vad man var eller vad ska jag säga. Så att, men sen så hade jag bestämt mig. Det fanns... De hade ingenting att säga till om. Så det var ju mycket diskussioner. Och min bonuspappa var ju jätte emot det. Fast sen när Angelica väl föddes så var ju hon det absolut bästa som hade hänt. Men just då var det väldigt så här, mycket runt omkring. Och min pappa var jättearg på mig. För att han var så här, nej men du ska plugga och du ska till skolan och du ska... Han hade inte målat upp en bild om hur mitt liv skulle se ut. Han bor i Uppsala så att när jag hade gått ut nian så skulle jag plugga vidare på gymnasiet och så skulle jag gå på universitetet i Uppsala. Så att det blev inte alls som han
hade tänkt. Det blev lite spricka i hans plan där.
Ja, men precis. Så att det tog ett bra tag innan vi liksom kunde prata med varandra om det.
Just det.
Och samma sak. Och på min farmors sida, eller pappas sida, farmor har alltid haft jättebra relation. Men hon fick ju barn när hon var mycket äldre och har varit så här väldigt mån om att studera och gjort allting på rätt sätt. Eller som är mer vanligt idag. Så, på något sätt så skämdes jag lite. Jag vet inte. Fast samtidigt så var jag ju så inställd och sen så var det inga problem. Men just då tyckte jag att det var lite jobbigt.
Det förstår jag, Men var dina föräldrar själva unga när du kom? Eller om du har
de var, alltså, mamma var väl 21 tror jag.
Och
pappa 25. Så att det är ju ungt. Alltså idag är det ju ungt. Då var det väl kanske lite mer vanligt.
Ja, precis. Det var säkert vanligare då. Men,
precis.
Och hur många barn har du idag?
Nu är jag 2.
Och du, hur gammal? För
20.
20, okej. Okay. Mm.
Fast det är lite skillnad. Alltså, som min mamma säger, att det är en jättestor skillnad med att få barn när man är 20 och 30. Som hon gör en lilla syster som är över 10 år äldre än mig. Eller yngre. Ja, yngre än mig, jag var äldre än mig. Och det blir ju... Hon säger att det är en jättestor skillnad däremellan. Och jag tycker att det är en jättestor skillnad mellan 16 och 20. För att det är liksom, det hinner hända så mycket. Ja. Även fast det är bara 4 år emellan så har det hänt så otroligt mycket. Då gick jag, grundskolan. Jag bodde hemma. Mm. Jag hade ingen ekonomi. Alltså jag bodde i mitt lilla rum liksom. Mm. Och nu bor jag med min sambo. Vi förlovade. Det var planerat. Vi har hus. Vi har en ekonomi. Alltså, det, är liksom,
det har hänt lite.
Ja. Mm. Så att det är jättestor skillnad. Mm. Och det, jag får ju många frågor på bloggen bland annat. Typ så här, att, ja, men, kan du tipsa? Och jag tycker att alltså, det är... När någon skriver till mig som är 14-15 år, då skiljer sig mitt svar ifall någon skriver att någon är 22 år. Mm.
Mm. Hur svarar du till 14-åringen då?
Alltså jag tycker att man tror att man är vuxen, men man är inte vuxen. Och man bör vara medveten om liksom vilken omställning det blir, vilket ansvar det är. Och liksom se över sina egna förutsättningar. Vad har jag för förutsättningar att klara här? Hur ser mitt liv ut? Hur bor jag idag? Vad vill jag åstadkomma?
Gud, det där hade jag behövt höra.
Precis
och jag tänker nu. 31 va?
Tror jag. Ja, något sånt. Ja, gud, jag sitter bara och tänker precis samma sak.
Du låter som en sån här klok dag. Ja.
Men typ med sådana saker. Och det är samma sak när man är 22 år. Jag menar, jag är 20 år, jag är ännu yngre. Men man måste se sig, för att alla har inte samma förutsättningar. Mm. Alltså jag menar, det finns de som är 40 år och har samma förutsättningar som en 15-åring. Det finns de som är 25 år och har samma förutsättningar som... Alltså, det handlar inte om ålder, men det handlar om liksom, vad lever man för liv?
Mm. Ja.
Och var liksom, för att alla lever ju sin olika liv. Mm. Vissa har bättre förutsättningar än andra. Mm. Och vad har man för nätverk? Det är ju typ det viktigaste, tycker jag. Mm. Att liksom, vad har man för stöd?
Ja, det märker man. Det blir så otroligt påtagligt när man väl får egna barn.
Precis.
Ja. Just det, som du säger, supportnätet omkring sig. Ja. Som
man
värderar ju det.
Första dagen, det var lite sömn. Och som Angelica till exempel, hon var ju... Ja, men du vet... Den här
din första?
Bebisen som... Ja, men sov hela nätterna. Det gör ju visserligen Matilda också, men det var inga problem med henne överhuvudtaget. Medan Matilda som är, hon är 3 månader nu, hon blev 4 månader. Hon hade ju en skrikperiod, alltså kolik här ett tag. Och det var ju liksom, man ville slita av sig håret, man gick liksom... Jag bar henne till min sambo som gav henne till mig och man gick ut och bara, jag måste andas. Liksom, ge mig, jag måste bara få en break för att samlas i och gå in och ta igen.
För att inte bli totalt galen. Liksom.
Ja, men precis. Mm. Och nu hade jag ju tur med Angelica att hon inte var så. Men ifall jag väl tänker efter när jag väl pratar med min mamma om det här, liksom, hur var det när Angelica var liten? För att man är förträngt ganska mycket. Jag tyckte att allting var liksom frid och frid. Fast jag menar, min mormor var hos oss när hon var nyfödd. Jag ammade henne på morgonen och gick in och la Angelica bredvid min mormor typ klockan 5:30, så gick jag och sov igen ett par timmar. Så att det var ju liksom inte alls så som jag egentligen minns det, utan jag tyckte det var så himla enkelt. Ja. Mm. Och det var det inte. Och det märker jag ju nu. Alltså det är, och sen så att alla barn är olika. Det är skillnad.
Jag måste fråga, vad är liksom den vanligaste fördomen du möter av folk i din omgivning?
Oj, bra fråga. När jag var gravid med Angelica så var det mer fördomar än när jag var gravid med Matilde. Alltså det gick inte, det var snedblickar. Men jag förstår dem. Jag var ju en snorunge som sprang runt med en stor mage liksom på, och trodde jag var jättestor. Men samtidigt så var... Fördomar, liksom, hur ska du göra sen? Ditt liv kommer bli helt förstört. Det är det vanligaste, ditt liv kommer bli helt förstört. Och det kommer inte liksom, bli någonting.
Det är egentligen helt sjukt att man liksom, utgår ifrån det.
Och sen
det.
Att folk tror sig att bara för att du är ung så tror sig folk att de kan ta rätten och tala om precis hur du ska göra. Så här gör du med ditt barn. Mm. Så här ska du göra. Och sen så blir man mer alltså, iakttagen på ett helt annat sätt. Man blir liksom att ja, men nu gör hon så här. Och är det här rätt? Nej, men att folk ska påpeka när hon har för mycket kläder på.
Kände du att du liksom kunde svara upp mot det då? Eller?
Alltså stundvis så tyckte jag att jag kunde göra det väldigt bra. Men sen så fanns det tillfällen då vissa dagar man kanske inte mådde så bra själv. Och då blir det ju, oavsett då, så kan jag känna nu är det dagar som jag kanske inte mår jättebra. Och man känner sig urstyrad eller liksom att någon blinger på en. då blir det liksom, man orkar inte. Man väljer lite sina strider. Mm. Ja. Men det var många gånger som jag liksom, jag var på. Och jag körde alltid med den här, men jag har en bra barnmorska. Hon talar om för mig vad jag ska göra och inte göra. När folk skulle komma med sina tips och råd. För att folk ska alltid liksom, och det kör jag fortfarande med. Men min barnmorska är jättebra.
Var hon det då?
Min första barnmorska var jättebra. Hon jag hade nu var väl inte så himla bra.
Men det är ganska bra så här, standardsvar. Mm. Och bara så här, det här tar vi min barnmorska, tack.
Ja, precis. Tack, hej.
Ja, men då blir det liksom, det är självklart ifall jag undrar någonting, det är klart att man ska fråga om liksom råd och sådana saker, men undrar jag någonting så
frågar du om
ja,
det?
Ja, precis. Och sen inte, så kan man väl lite liksom, snart, du kan tänka på det här, men man behöver inte höra ständigt vad du ska göra, för man behöver lära sig själv. För jag minns att jag var jättearg på min mamma första gången vi skulle bada Angelica. För att jag tyckte att mamma skulle visa mig hur gör man liksom. Jag visste inte hur man badade en bebis. Men hon tog ju över alltihopa, så jag var ju skitsur på henne. Jag bara, det är mitt barn. Jag ska bada henne. Visa mig liksom. Och så blev det ju. Och vi hade många dispyter i början hur man skulle göra och inte göra. Och vi bråkade om vilken salva som var bäst till babyrumpan. Är det initial eller är det idomin som hon alltid använt till tre barn? Och var så himla bra. Så jag minns att jag frågade på efterkontrollen. Vilken salva är bäst? Och barnmorskan sa initial. Och jag bara, kolla på mamma. Liksom.
Yes.
Där hade jag det.
Ja, men jag tror att det där är någon grej också. Mina föräldrar envisas med idomin och natusan. Mm. Och båda två är ju så här jättefeta och har inte alls den här uttorkande liksom, läkande effekten som de här initial har. Men ändå så här, natusan till allt.
Men det eller är idomin, ju så att många tips, alltså, många av de tips som mamma gav mig till Angelica tog jag inte in, men jag kunna ta in dem nu när jag fick Matilde, för att nu blir det liksom att okej, det var som våtservetter. Hon var ju anti-våtservetter.
Ja,
alltså det var verkligen
så här,
du ska inte ha våtservetter till henne, det kan du liksom glömma. Mm. Så att vi köpte ju vanliga, men jag tyckte det var jättejobbigt att liksom gå in på natten, för jag bodde ju i mitt liksom rum. Då skulle jag in i badrummet, fylla typ som en liten skål med varm eller ljummet vatten, gå in, torka av
troligt.
Och sen gå tillbaka. Och jag kände att jag liksom, jag tyckte det var jättebökigt och struligt och jag ville inte alls göra det. Mm. Och det tyckte hon att, men våtservetter använder du inte. Men nu använder jag ju inte våtservetter till Matilde förutom ifall vi är iväg någonstans. Utan nu blir det liksom mer.
Det tog ett par år så här att sjunka in.
Ja. Mm. Fast jag använde ju då också, fast jag var med, jag protesterade mer emot det. Jag ville inte riktigt.
Nej.
Vad har du för så här allmänna pepptips till andra unga mammor?
Oj, det beror på hur ung man är, delvis. Nej, men generellt är väl att man, men så länge som man har tagit det beslutet att man liksom, att man går in för och verkligen liksom vill det. Jag tycker först och främst att man ska se över sina förutsättningar. Och sen såklart så ska man ju känna efter, vad vill jag? För det är ändå det handlar om i slutändan. Ja. Och sen så att när folk är på dig, liksom tala om att, men, till exempel, jag har en bra barnmorska, tack för ditt råd, men jag bollar det med henne och att man liksom frågar någonting för man behöver någonting. Och vad mer, liksom att man ska inte lyssna på allt folk säger. Mm. Alltså man får ta det med nypa salt och det tror jag oavsett ålder. Liksom. Man får höra skrämselhistorier om men mitt barn dog i magen eller det här hände och det här. Och det är klart att det händer. Alltså det är fruktansvärt. Det är, det är liksom, och det ska man ju vara medveten om. Mm. Men sen så är det många som vill skrämma så att ditt liv blir förstört. Och nej, livet blir inte förstört men det blir annorlunda. Och till det bättre enligt mig. Alltså, jag menar, jag var jättetrött på skolan och allt runt omkring. Men Angelica var, även fast jag bara var 16 så var ju hon den som fick mig liksom att kämpa. För saker och ting. Och sen ska man inte skaffa barn av den anledningen naturligtvis inte. Men ja, men liksom stå på sig.
Ja, har du känt någon gång att du har missat någonting av allt det här som de frågade om eller som de hotade med alla kritiker?
Resor. Eller jag har känt, jag ville åka utomlands och plugga. Så jag pratade om redan när jag gick i nian, för att då var jag gravid med Angelica sista året. Och då pratade jag till och med min engelska lärare om ifall vi kanske skulle hitta någon familj så jag kunde bo med henne och liksom plugga i England. Fast det blev ju inte det av. Men det är just en sån sak att kunna liksom resa och plugga. Men jag menar när Angelica är 18 och jag är 36, tror jag det blir eller någonting. Nej, 34 kanske det till och med.
Och var det 16 som blir 34?
Ja, 34. Mm. Så att jag menar, då kan jag...
Det är som vi,
det är som vi.
Ja, men precis. Så att då kan jag göra det.
Exakt.
Det jag vill.
Ja. Vad, hur ser framtiden ut? Vad har du för planer framöver?
Oh, jag, alltså,
för du är mammaledig nu med,
ja, mammaledig.
Med Matilda.
Matilde. Mm.
Matilde.
Ja. Mm. Ja, jag har inte hunnit fundera det. Min pappa är fortfarande på mig om skolan.
Ja.
Som han var, även när jag var 15-16. Och jag har väl funderat på att alltså, jag vill... Man måste ju ha en utbildning, mer eller mindre, för att kunna ta sig någonstans. Men jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Jag är den som vill, jag vill stå lite på egna ben. Jag tycker om att ha mina liksom små projekt och liksom och se vad jag tar mig någonstans liksom. Jag är den som glider in på ett bananskal och får se var jag hamnar. Men någonting ska väl bli av mig. Hade jag tänkt.
Ja,
det blir det såklart.
Ja.
Sen har ju du drivit en blogg här. Under hur många år hade du den bloggen?
Alltså jag har Beloved hoppat, Family. Alltså jag har hoppat väldigt väldigt mycket. Jag har haft först min första blogg, det var ju Ung mamma Sandra. Det var där det började och sen så blev den växte för att från början så skrev jag, då var det bara kritik. Alltså det var så mycket hatinlägg dagligen, alltså kommentarer där det stod liksom hoppas ett barn är dödfött och jag ska galga dig och sparka in mag. Alltså så var det.
Ja, men dag. Vad tror du att det beror på att de sa så?
Jag tror att det handlade om, för att då var ju 15-16 och de som skrev, det var ju inte så mycket alltså i ungefär samma ålder, så att det var väl mer okunskap och folk var förbannade. Jag minns en kille i min skola som typ var kär i mig och han var skitelak på idrottslektionen, så jag kunde inte vara med till slut för att han verkligen så sparkade bollar hårt mot min alltså, medvetet. Men det var ju liksom, när man är så ung, det är väl mycket sånt, alltså folk...
Ja, precis, som för sig går, inte för på något sätt legitimera det, men det är som sagt en 15-åring som inte vet hur han ska...
Nej, men precis, jag tror, nej, men som du säger, man inte riktigt, de förstår inte allvarligt och jag förstår inte, alltså man förstår inte, man vet inte vad man säger och jag tror att det mer handlar typ om ilska, frustration och...
Det är då man vill att läraren ska... noterar det, att det ska finnas vuxna runt omkring som reagerar.
Ja, men precis.
Men hur hanterar man sådana liksom påhopp som du fick på bloggen när man är 15-16 år? Alltså, jag vet inte, alltså, jag
ja, hade... Alltså, i början så grät jag mig igenom. Alltså, jag var så ledsen. Jag bara grät. Alltså, jag hade så ont i magen. Jag minns att jag ringde sjukvårdsrådgivningen flera gånger för att jag hade liksom en stor klump i magen. Jag bara, gud, jag får missfall. För jag hade så fruktansvärt ont. Och det var ju delvis typ men ångest, rädsla, alltså det var ju väldigt blandat och sen så var det ju, det hände saker, det växer ju i kroppen, det var första gången, jag visste inte, så att det var liksom en blandning av allt, men jag förknippade ju med just, och det var ju så, alltså i några månader, men sen så när folk började vänja sig vid situationen, liksom hon ska ha barn, hon ska behålla det här barnet, då slutade det, då liksom försvann det av sig själv. Och sen så har man ju alltid genom åren fått höra till och från saker. Men just då i början med Angelica, då var det extremt mycket. Alltså det var verkligen så här, jag ville typ polisanmäla, så det var så alltså grova påhopp. Och det har jag ju aldrig hört något mer. Alltså det var ju då. Men i alla fall, där bloggade jag ett tag och sen så började jag bytte jag blogg och fortsätta blogga för jag skulle bara uppdatera, för jag fick så himla mycket läsare där. Och när jag var gravid och mot slutet och någon var född, så jag kan fortfarande gå in och kolla så bland alla kommentarer när hon var nyfödd 2009 och bli så här tårig för att det folk ändå så tog sig tiden att skriva. Det var liksom, det blir så känslosamt på något sätt. Men sen slutade jag för att det var efteråt när hon var född, så var det också massa så här dumma kommentarer till och från. Och sen så har jag hållit på så där ett år, typ hoppa på och av. Och sen så har det varit att jag har inte riktigt vetat vilken domän jag vill stå på, för att jag har ju haft kontrakt med vissa. Och så har det varit dåliga avtal och man har blivit så lite utnyttjad typ. Alltså när det handlar om typ pengar, för ju större blogg du får desto mer liksom kan du tjäna på det. Och då är det vissa som vill dra vinning av det. Och jag förstod inte för något år sedan typ att oj, jag har så pass många läsare att jag faktiskt kan använda mig av det här. Så. Och sen så har det lett mig till att jag valde att starta på en egen domän till slut. För att det kändes, ja men här bestämmer jag. Mm. Jag bestämmer vilka annonser ska vara ifall det ska vara det. Jag bestämmer vad jag skriver. Det är ingen som ska säga till mig att Sandra, du ska göra 10 inlägg per dag. Och du måste göra det här och det här. jag tycker om och få bestämma
själv. Var en egen boss.
Ja, precis. Ja.
Men nu så har du precis i dagarna lagt ner din blogg.
Ja. Det är för att en person har stalkat mig i över ett år, om inte längre. Men det är väl det som har varit väldigt så här, ja, men vad ska man säga, regelbundet i ett års tid. Ja. Och tag, eller mer eller mindre snott min identitet och utgett sig för att vara mig både på Instagram, Twitter, Norsik. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är någon form av chatt typ.
Okay.
Ja, jag hade inte heller en aning om bara. Men jag kände att det räckte för mig när folk, när man har fått så här på Facebook killar som hör av sig som man har ett förhållande med fast man inte ens vet vem det är. Jag själv lever liksom.
Det är helt absurt.
Det är helt sjukt.
Ja.
Vad du har varit med om under alla de här åren sen 16.
Ja, men precis.
Du måste vara hur luttrad som helst.
Ja. Ja, men det känns, men det blir lite obehagligt framförallt när det gäller barnen.
Och det är klart.
Framförallt när det är förmodligen någon som följer mig, eller det är någon som följer mig på min Instagram och tar mina bilder och sen. Och sen sättet personen skriver på. Det är väl det som gör mig lite så här. Att när man skriver som att den verkar tro att den lever mitt liv. Och beskriver mina barn som sina egna. Och att Matilde nu som är, vad är hon, 16 veckor blir hon. Att när hon var nyfödd, hon hann knappt komma ut ur mig liksom. Yeah. Innan den hade uppdaterat att den hade ett barn som hette Matilde. Och skrev att idag föddes min dotter klockan 17.51. Alltså den tidpunkten han föddes.
Kommer du, fy fan, säger vi i kör här. Kommer du fortsätta, tror du, på Instagram eller på något sätt?
Instagram är fortfarande kvar. För det känns det att jag liksom, visst jag har väl bilder på barnen. Men jag får se hur länge det blir. Jag tog bort min Facebook för att jag kände att det blev för mycket. Och jag kände att det blev bara stress av alltihopa. Och så kände jag bloggen, alltså sista veckorna. Jag har ju varit medveten om det här väldigt länge. Så att vi har ju iakttagit personens mönster, eller hur man ska säga, och det är ju folk som har jobbat med att få fram vem det är.
Du har folk som hjälper dig. Ja.
Eller har suttit en hacker som har gjort det lagligt liksom och kollat, så att vi har ju den på spåren.
Ja.
Men det känns, nej jag vet inte, det känns, just nu känns det inte aktuellt. Sen får jag se hur det blir. Jag kanske tar upp det så småningom, men just nu känns det så avlägset för att jag känner att nej, när det börjar handla om barnen och det liksom blir okej, det är en sak ifall det är mig, men nu när det har tagit så långt då blir det blir för nära.
Ja,
jag tycker
det
att det blir, nej.
Har du någon hälsning till den personen som gör det här, ut med det just nu?
Ja, men precis. Att jag tycker det är ett helt sjukt beteende och alltså det är vidrigt och att vi kommer få tag i dig.
Bra.
Det är bara en tidsfråga.
Ja.
Så att, ja.
Vi hoppas verkligen det.
Ja.
Vi håller tummarna för allt.
Ja, men det tror jag.
Jättekul att du ville komma hit och snacka med oss idag.
Ja.
Och bjussa på din historia.
Tack. Ja.
Som är helt otrolig.
Ja.
Ja, men vi får hoppas att det är en hel radda unga föräldrar som sitter och lyssnar och som kan känna sig lite stärkta.
Ja, men precis. Men just att, och sen så just det här med nätverket, alltså för att typ återgå till det lite snabbt, att liksom att man hittar någon som man faktiskt kan anförtro sig till och känna i förtroende och som faktiskt är ärlig, inte någon som bara tar och säger det man vill höra, utan någon som faktiskt är ärlig och liksom realistisk och kan liksom bolla olika, vad är för- och nackdelar, hur ska vi tänka, hur känner du, vad vill du, hur ska det se ut liksom, vad väger för och emot, alltså sådana saker. Det är jätteviktigt.
Bra. Kloka råd.
Ja.
Tack.
Tack så mycket.
Sara Linder.
Ja,
tack för idag.
Hej.